Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej och välkommen till Kulturpodden som idag kommer att handla om litterära dialoger i brev och böcker. Vilket mervärde ger det att läsa just brev? Och är det här en samtalsform som på något sätt har gått förlorad idag? Det här ska vi tala om idag. Och vi, det är då jag själv, Silja Sahlgren Fodstad, som jobbar som filmkritiker på Svenska Yle. Marit Lindqvist, som är litteraturkritiker här på Svenska Yle. Och dessutom har vi med oss vår kollega Sebastian Bergholm, som var den som initierade just det här temat. Så Basti, du får gärna presentera dig själv lite.
Ja, det där. Idag så kanske jag kan lyfta fram det att jag har studerat filosofi eller är utbildad filosof från Åbo Akademi. Det är en institution som har en stark språkfilosofisk förankring och det där brukar, eller är sådär känd för att vara Wittgensteinsk. Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, en av 1900-talets största filosofer. Och det som var spännande så här ur ett finlandssvenskt perspektiv är att när Wittgenstein dog så överläts hans texter. Han publicerade nästan ingenting under sin livstid, men en av de tre som då fick förmyndarskap över de här texterna, eller hur man ska säga det, var Georg Henrik von Wright, och en finlandssvensk filosof som också blev en osannolik filosofisk världskändis ur finlandssvenskt håll och en kulturprofil och så här. Så att det att man får ta del av hans ungdomsbrev och sen också äldre brev, korrespondensen med en annan filosof, Eino Kaila, kändes jättespännande, så jag läste den här boken och blev ganska förtjust och så tog jag kontakt med er.
Kan du berätta med några ord någonting om den här boken? Alltså när har den utkommit och vad heter den och vad är på något sätt startpunkten för den som text?
Den heter Skriv så ofta du kan, och det är ju en ljuvlig titel som på något vis vittnar om en slags sån här vilja att höra vad den andra har att berätta. Och Georg Henrik von Wright var då de här brev, den alltså kom ut nu, alltså sent i fjol. Och breven omspänner åren 1937 till 1958 och börjar när von Wright var en doktorand i filosofi och Kaila var professorn och den här filosofiska, vad ska man säga, mästaren. Så det börjar med ett sånt här ganska ojämlikt förhållande kan man kanske säga, men det finns ändå en slags förtrolighet, en slags vilja att kommunicera med varandra och en slags respekt mellan de här två. Och under de här 20 åren som breven skrivs så förändras den här tonen i och med att von Wright blir en riktigt, den finländska filosofins superkärna. Han är den som har kontakt med Wittgenstein, får Wittgensteins skrifter att ta hand om och så här. Så det här styrkeförhållandet förändras ganska mycket. Det som jag själv tycker mest om är att, vad ska man säga, att de här båda filosoferna försöker, de skriver på sätt och vis om sina liv och försöka förstå verkligheten och bolla med ganska sådana djupa saker om vem vi människor är och liksom kulturellt förfall, om att vara en människa som ser sitt liv ta slut, frågor om betydelsen av ens liv, mycket sådana djupa saker, men ändå just det här att man vill gå igenom de här frågorna och tankarna med den andra är jättefint, alltså att man inte skriver och tänker i det där i ensamhet, utan det påminner på något vis om att man behöver en annan människa för att också få sina egna konturer, och här tycker jag att just den innerligheten som finns i breven och i brevskrivande alltså vittnar om den här betydelsen, att det finns ingen jag utan ett du ungefär.
Det här ska vi absolut spinna vidare på med en liten stund. Jag tänkte att vi i det här skedet ännu ska nämna de här andra verken som vi också kommer med till diskussionen. För att Och kanske ta fasta på det här just om du talar om det här styrkeförhållandet som så småningom förskjuts när det gäller den här relationen mellan de här två brevskrivarna. För att du, Marit, har en annan duo som också på något sätt faller lätt in i det här med när man talar om styrkeförhållanden, eller hur?
Ja, jag har tagit med mig en alldeles färsk avhandling, doktorsavhandling. Det är den svenska Matilda Torstensson-Wulf som har lagt fram en avhandling vid Linköpings universitet i Sverige som handlar om konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta Tikkanens litterära dialog. Den heter Kärlekens paradis och har också alldeles nyss kommit ut i bokform så att man kan läsa den, vem som helst kan läsa den. Och i den här avhandlingen så tar Torstensson-Wulf fasta på de så kallade dialogiska texterna som antingen är skrivna av Märta Tikkanen eller Henrik Tikkanen, där parets kärleksrelation och familjeliv står i fokus. Det här var en dialog som fördes alltså över 3 decennier i 11 böcker. Alltså dels då Henrik Tikkanens de här 5 adressböckerna. Och boken TTT och sen Märta Tikkanens böcker Nu imorgon, Ingemansland, århundradets kärlekssaga. Och sen 2 böcker som kom ut efter att Henrik Tikkanen dog, alltså Rödluvan och 2 scener ur ett konstnärsäktenskap. Och vi kan återkomma till det här lite senare, men det här är en väldigt intressant skildring just av den här dynamiken och dialogen mellan de här 2 konstnärsgenierna.
Nu här har vi ju redan 2 olika sorters dialoger som framförs i det här sammanhanget. Så man tänker då dessutom olika tidsperspektiv. Din bok, Basse, här med brevskrivning under 20 år och sen det här som sträcker sig över 3 decennier. Och jag igen har då en bok som omfattar en betydligt kortare tid och som har på sätt och vis en helt annan utgångspunkt. Och det är alltså Juha Itkonens och Kjell Westös brevväxling som då i bokform har fått namnet 7 plus 7 brev i en orolig tid som utkom 2019. Och den har ju på något sätt en helt annan startpunkt än en båda era exempel här. Därför att det här är ju helt tydligt ett beställningsverk på ett annat sätt. Man har 2 välkända författare som ska skriva brev till varandra. De är inte på det sättet vänner från första början utan de har en ganska distanserad relation till varandra med stor respekt för varandra. Och jag kan ju säga att jag gick in i den här läsningen med ett kritiskt öga och tänkte att nu är min uppgift i den här diskussionen att vara den som säger att här ser vi hur dåligt det blir när man ska styra en kommunikation på det här sättet. Men jag behövde inte komma så hemskt långt in i boken förrän jag kände att wow, det här är en otroligt givande läsupplevelse. Och det anknyter till det som vi ska komma in på så småningom, just det här med, som du, Basse, sa, att få konturer för sig själv genom att vara ett jag som skriver till ett du. Och också få på något sätt den här kommunikationen och hur den lever och hur den utvecklas efterhand. Så att jag tror att redan genom den här korta presentationen så kommer vi på något sätt in på det här. Att det finns en poäng i själva brevformen. Den har någon slags mervärde. Eller hur?
Ja, absolut. Alltså, på sätt och vis, om jag nu då liksom tar på mig den här filosof. Rollen, det är ju så länge sedan jag studerade så att jag är kanske inte mer liksom så vass på det där. Men okej, en sån här klassisk frågeställning, form och innehåll, det funderar man på den i antiken. Och man funderar, finns det då en brevform och sen brevets innehåll? Men i det här fallet skulle jag säga att formen ger innehållet. Alltså det är svårt att separera de 2. I ett genuint riktigt brev så finns det en kommunikation som blir till just mellan mottagaren och avsändaren. Deras relation och deras sätt att skriva och kommunicera präglar innehållet. Hur mycket man litar på varandra, vilka slags frågor man tar upp, hur mycket man ger av sig själv. Och det där, jag tror att det är lätt att gå lite vilse där och tänka att det finns en brevform som på något vis ska skiljas från det som man sen skriver om. Man kan sen förstås imitera en brevform, en korrespondens och gå in och på något vis gå in i brevskrivarrollen, men då tror jag att det blir en annan sak jämfört med en genuin korrespondens. Och det där i den här boken skrivs ofta du kan så det som jag fastnar för jättemycket är till exempel just vilka slags tidsbilder som ges. Ett andra världskrig var på upptakten beskrivs ibland. Kajla och von Wright, de oroas båda för till exempel Tysklands roll och nazismen. Samtidigt som de är en del av en tysk bildningstradition. Så att de är någon slags, kanske lite, de dras åt lite olika håll där de ser på något sätt hur destruktiv Hitler är, men samtidigt så är den tyska bildningen, Leibniz och Bachs värld, någonting som för dem är ett hopp om en civilisation ändå. där de också är jättekritiska till sin samtid och någon slags förytligande. Så att sådana saker funderar man på, och just att man kan fundera så förtroligt med varandra, det ger ett innehåll, till exempel jämfört med att skriva någon slags debattartikel om världens tillstånd till exempel. Det skulle sen vara en annan slags sak, om det där nu svarar på någonting.
Jo, absolut. Jag tror att här finns en tydlig tråd, just om man jämför då igen med den här Itkonen Västö-diskussionen, så är det på samma sätt på något sätt ett nedslag i en tid, och helt tydligt en kommunikation som mycket kretsar kring att förhålla sig till en samtid och det som diskuteras i den. Och att jag också funderar mycket på det här, att vad är skillnaden mellan de här breven och det att båda skriver kolumner och deltar i samhällsdebatten ur det perspektivet. Jag tycker att här blir en tydlig skillnad ändå. Det blir ett annat tonfall, och det blir kanske mer det där trevande tankearbete inom sig själv på ett annat sätt, att den där tanken föds medan man skriver på ett annat sätt än när det gäller en kolumn. Men jag tänkte att jag måste ännu återgå till det när du talar om dels det här genuina, och sen när man talar om här då en slags kommunikation i brevform mellan en elev och en mentor på något sätt från början, där styrkeförhållandena ändras och en slags vänskap som finns där. Och sen tänker vi på Marit, den kommunikation som den här doktorsavhandlingen går in på, där det dels då inte en lika vänskaplig dialog, och dels en dialog som är medvetet offentlig. På vilket sätt inverkar det?
Mm. Jag tänkte också på den här Juha Itkonen och Kjell Westös brevväxling. Den är ju från början tänkt som en offentlig handling, så att säga. En bok som kommer att läsas av allmänheten, och de är ju medvetna om det. Till skillnad då från den här brevväxlingen mellan Eino Kaila och Jörgen von Wright, som skrevs utan tanke på att de skulle publiceras, de här breven, för läsning av alla möjliga andra. Så att här är en enorm skillnad i det här. Sen Märta Tikkanen och Henrik Tikkanens böcker, de var ju väldigt medvetet skrivna för en offentlighet. Även om de i sina böcker då skapar sådana här olika, vad ska vi säga, litterära gestalter som blev ett slags alter egon eller personan som de använde sig av. Och via de här kunde de då skildra sitt eget familjeliv, den äktenskapliga krisen och olika frågor som, vad ska vi säga, diskussion om könsroller, sociala strukturer, normer och hierarkier. Men via den här fiktionaliseringen förstås. Och här gick de ju väldigt medvetet i, ska vi säga, på sätt och vis i dialog med varandra. Jo, även om de här böckerna, alltså de skrevs ju parallellt. Men Märta Tikkanen har liksom hävdat att de skrevs oberoende av varandra. Hon har själv sagt att de inte var skrivna som svar och gensvar. De kom till samtidigt ur samma stämningar och gemensamma upplevelser, inlägg i dialogen mellan oss som höll på att förstummas, har hon själv sagt då. Så att, ja, men väldigt medvetet att gå ut med de här frågorna i offentligheten förstås.
Det som är spännande med den här Kajla von Wright-brevväxlingen, att det också är förstås tidsdokument. Det är en tid där filosofin i Finland på något vis, de kämpar för den och etablerar den. Och det där, det var en viss sorts filosofi som slog rot där tack vare deras arbete. Och det här är kanske intressant för filosofer främst. Men det som jag ändå tänkte är att det att sen en viss brevväxling blir intressant för eftervärlden. Så det kanske inte brevväxlingen i sig, utan vad den på något vis vittnar om eller vilken situation som den blir till i. Och det är intressant så där kulturhistoriskt att få veta hur von Wright tänkte, hur den karaktär han hade som ung och så vidare. I synnerhet med tanke på att han sen blev en slags sån här, vad ska man säga, kulturprofil. Han skrev sen omtalade debattartiklar mot Vietnamkriget och sen de här böckerna Humanismen som livshållning och Myten om framsteget. Så att det att han blev den han blev gör också den här korrespondensen intressant. Kajlaisen kanske lite mer glömd som filosof, men det är också intressant att se hur han brottades med olika slags problem som en framväxande naturvetenskap ställde. Kvantmekaniken hade kommit och man försökte på något vis få grepp om alla de här nya idéerna och teorierna. Så att, och jag tänker på sen en annan brevväxling, just den mellan Edith Södergran och Hagar Olsson, att också den blev så himla intressant och laddad eftersom deras litterära relevans fortsättningsvis alltså är så hög. Sen finns det ju en massa brevväxlingar som inte betyder någonting för någon. Men att det finns på något vis det finns någonting här i sammanhanget där vissa brev sen skrivs ut som gör att de får en enorm betydelse, liksom kulturell betydelse också.
Jag tänker precis på det här också ur ett forskarperspektiv. Vad som blir intressant för eftervärlden och så vidare. Men jag tänker också på vilken betydelse det kan ha i ett nu. För att just i den här boken mellan Itkonen och Västö, den brevväxlingen, så diskuterar de ju sitt skrivande. Och det finns en analys av varför de skriver, hur mycket de skriver in sig själv, beroende på vilken typ av text de arbetar med. Och det intressanta är att medan den här brevskrivningen pågår så utkommer Itkonens bok, där han vill undvika ordet autofiktion och har en annan benämning på det, men den bok han ger ut är väldigt nära hans eget liv. Och jag vet att Marit, när du intervjuade Juha Itkonen sen i samband med den boken, så kunde du anknyta till det resonemang han hade fört om skrivandet av boken i brevform. Mm. Och jag upplevde åtminstone att det gav en annan ingång i diskussionen, för att han hade på något sätt redan, det är en annan sak sen när de har varvat 30-40 intervjuer i anknytning till en bok och förklara varför de skrev och hur de tänkte. Då hade det liksom destillerat så många gånger. Men man har en känsla av att i det här brevskrivarögonblicket så finns det ännu en slags direkt närhet till det som händer.
Ja, jag tycker just det här forskarperspektivet är ju intressant, för jag menar när man har studerat litteraturvetenskap och filosofi och andra former av humanistiska ämnen, så har man ju ofta väldigt ofta gått tillbaka just till de här brevsamlingarna som finns bevarade i olika arkiv. Och använt sig av dem i sin forskning. Jag menar framtida forskare, har de något brev att gå tillbaka till och forska i och titta i och så vidare. Utan där kommer att vara en alldeles tydlig skiljelinje där vid 80-talet sig ungefär.
Ja.
Så då är man bara hänvisad till det offentliga litterära samtalet, alltså böckerna som har kommit ut. Jag menar all annan korrespondens kommer ju inte att finnas tillgänglig.
Att utom någon YouTube-video där sen någon har sagt någonting. Men jag håller helt med om det där. Det.
Ja, och där tycker jag kanske som tidsmarkörer också att den här Itkonen Västö-brevväxlingen blir intressant, för att den är ändå skriven i en sån fas där den ena uttalat säger sig vara fortfarande del av en gammal kommunikationsform och har svårt med att till exempel ta till sig tweeten som en uttrycksform, för att han kräver fler ord för att kunna formulera sig och så här. Och det är ju helt tydligt så att hela det här sättet att uttrycka sig är lagt på undantag idag.
Det som jag tycker att är spännande just med den här Itkonen och Västö-brevväxlingen är att det just är en brevväxling. Alltså att man ännu idag skapar verk som efterapar den här brevväxlingsformen. Alltså det är någon slags erkännande för att det finns någonting genuint eller unikt i just brevskrivande, just det här jaget i duet och sen tillbaka. Och sen också alltså just att man tänker sig att det finns någon slags innerlighet eller någon slags ärlighet eller någon slags genuinhet som uppnås när man skriver till varandra och kommunicerar på ett sånt sätt som är så bra och så viktigt och betydelsebärande att man till och med uppmanar för stora författare i samtiden att om ni skulle skriva åt varandra brev och så tittar vi vad det blir. Alltså det säger jättemycket, tycker jag, att den här formen lever kvar eller att man så att säga konstruerar den på nytt eller någonting åt det här hållet.
Vi har nu berört det här forskarperspektivet och kanske just det här att konstruera en berättarform i dagens läge. Men när man går tillbaka till de här breven som är skrivna så att säga i ett förflutet utan en tanke på att det ska bli offentligt gott så att säga. Du har till exempel varit med och gett ut Elmer Diktonius brev. Kändes det på något sätt som ett intrång i något skede i en privat sfär? För det är något som diskuteras till exempel i samband med alla de brevsamlingar som Selma Lagerlöf har varit delaktig i. Så har den där frågan ibland dykt upp just att är det okej? Att gå in i något privat så här.
Ja, när med Selma Lagerlöf så kan jag tänka mig att den här diskussionen har blossat upp kanske just med tanke på hennes förhållanden till kvinnor till exempel. Mm. Och då är det ju lite annat med Elmer Diktonius. För det var alltså för en 25 år sedan ungefär som jag var med om att ge ut två volymer med Elmer Diktonius brev, en på svenska och en på finska. Och det var ett jätteintressant projekt. Och det visar ju sig att det fanns väldigt mycket i olika arkiv av Elmer Diktonius brev till olika människor. Författarkollegor, konstnärer, vänner, kvinnor och så vidare. Men inte så mycket brev som han själv hade fått, för dem brände han upp, har jag förstått. Eller de har försvunnit på andra vägar. Men visst var det ju spännande. Alltså och hans brev omspänner ju också 3 decennier, från början av 20-talet till början av 50-talet. Och där kan man också se en utveckling i den här unga mannen som ska bli tonsättare. Det var ju hans stora dröm och hur han reser till Tyskland och vill umgås med Schönberg och så vidare. Och sen hur han så småningom kommer in på den litterära banan och hur hans vänkrets blir större och större. Och hur också han blir medveten om sin egen stil i breven också. För de är ju fantastiskt intressanta att läsa. De är ju precis som han själv väldigt så där rabulistiska, frodiga, fräscha, bombastiska på många sätt. Så att de är en fröjd att läsa hans brev. Den här boken kanske finns att få tag på antikvariat eller på bibliotek, men jag tänkte bara som en liten sån här parentes, ett brev när vi talar om krigstiden här, så skrev han en liten hälsning till sin kompis Sven Grönvall som var konstnär och ute vid fronten. Och det här var 10 april 1940, så skriver Elmer Diktonius till vännen Svenka: mitt i kriget älskar jag livet med ett soligt sanddagsvärme. Oh. Det är som en liten dikt bara det.
Ja. Von Wright var också, han skrev också något brev från fronten, och det är intressant för att han var den enda så att säga bildade i sitt kompani eller vad det nu var för enhet, och beskrev platsen som gudsförgeten och så vidare. Att man märkte att han inte trivdes där, men han var ändå där av någon slags pliktkänsla, för att just det här Finland var verkligen hans sak också, att jobba för den finländska filosofin. Och han fick en professur efter Wittgenstein i Cambridge som var enormt stort, men han kom tillbaka till Helsingfors just för den finländska filosofins och bildningens skull. Men sen där i kriget så beskrev han också hur han njöt av den här att vara del av den finländska naturen och årstids växlingarna och se och uppleva den här. Och det fick mig att minnas när jag var beväring soldat att jag tänker på den tiden nästan enbart positivt, eftersom jag tillbringade ett år i den finländska naturen, och det har jag aldrig gjort före eller efter det, och fick se årstiderna växla och leva mitt bland. Så att det är ju också roligt med det här, att läsa brev av offentliga personer eller stora konstnärer eller så vidare, och sen hitta sådana egna beröringspunkter till deras liv och upplevelser. Och det tycker jag sen att det är så där ur ett läsarperspektiv, den där stora behållningen när man läser brev, att se det gemensamt mänskliga på något sätt.
Jag tycker det är en så jättebra beskrivning, för jag tycker att det på något sätt just är det som blir behållningen, känner jag också i den här Itkonen Västö brevväxlingen, just det här hur de tar fasta på det som man tidigare har ingått som ett element, så länge vi hade en brevskrivartradition på ett annat sätt. Just det där att man gör ett nedslag när man börjar ett brev, man beskriver var man är och att det finns någon slags sån här ett sammanhang och sen en sinnesstämning. och sen förstås en vilja med någonting man vill berätta för en annan. Och hur de kan på något sätt anknyta det här till sitt författarskap, där de har då båda beskrivits som nostalgiker. Och i något skede kommer de in på en diskussion om det här att hålla på och uppehålla sig vid vädret. Måste man skriva så mycket om vädret? Och samtidigt hur de, och den här närheten till naturen som de beskriver i sina brev, där de befinner sig och hur de förhåller sig till den plats de är. Visst har det ett mervärde. Mm. Redan det att få en sån här en beskrivning av ett större sammanhang.
Ja, jag tycker absolut att den här tidsbilden som man får av de här olika texterna, också man tänker på den här dialogen mellan Märta och Henrik Tikkanen. Jag menar, den börjar på 70-talet då man diskuterar jämlikhetsfrågor och feminismen. Andra vågens feminism kommer, och Märta Tikkanen profilerar sig väldigt starkt som en feministisk röst i Finland, men också i övriga Norden. Och sen då Henrik Tikkanen, som är den här uppburna, det här, enligt sig själva, det här stora konstnärliga geniet. Som har år bakom sig av kosserier och texter och illustrationer i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Och sen när de här två då ska mötas i den här dialogen som uppstår mer eller mindre spontant och förstås, där den ena, eller de tilldelar sig själva olika roller, men också via den mediala bilden så tillskrivs de också olika roller och sätts lite på olika sidor av floden. De står och ropar till varandra från olika stränder så att säga. Och där den ena då blir den här rabiata feministen och den andra den här mannen som går i försvarsposition och försöker hålla fast vid de här hierarkiska strukturerna, även om hans vilja är att stå i bredd, så har han svårt att ta det här. Och ju mer Märta växer och hennes framgångar blir större och större, så tar hon ju plats, hon tar allt syre, och då blir det svårt för Henrik Tikkanen att inte längre vara den som står där i rampljuset. Mm. Samtidigt som viljan finns där att stå i bredd, för de ville ju ha ett jämlikt konstnärsäktenskap. Det var ju målet och viljan. Men att sen förena teori och praktik är inte alltid så lätt. Att när verkligheten kommer emot där med ett hushåll med 4 barn och markservice som ska skötas och så vidare. Och det här skriver de ju om då på olika sätt förstås i sina texter.
Det här med att stå i bredd tycker jag också är intressant, för att här, och 4 barn, det passar också bra som en övergång till Itkonen och Västö, där det också finns det här liksom att de är ju, det är en vänskap på något sätt som växer fram via den här brevväxlingen, där de gör nedslag i sina privata liv, där Itkonen just befinner sig i den fasen av livet att han har 4 barn och är i den här vardagsrumban, och Västö kan betrakta den biten av livet på något sätt ur ett tillbakablickande perspektiv och vad det uppstår i dialogen dem emellan. Men jag funderar på basen när du talar också om den här förskjutningen i relationen mellan von Wright och Kaila när det gäller det här styrkeförhållandet. Hur märks det i den här kommunikationen?
Det märks kanske ibland i de teman som man skriver om. Alltså först, helt konkret kanske i att von Wrights roll som filosof, professor i Cambridge är så tydlig. Han har ett sånt inflytande att Kaila också vänder sig till honom i helt konkreta ärenden. De funderar kring olika slags tillsättningar av professurer inom Helsingfors universitet, och de jobbar tillsammans för den finländska filosofin, alltså att trygga en viss riktning, hålla borta metafysiska idéer och alltså vara inne på en sån här vetenskaplig, alltså att säkerställa en slags här vetenskaplig filosofi här. Så där är de på något vis jämbördiga, så inser att, så, och det är ganska berörande hur Kaila märker hur hans eget inflytande lite börjar avta så där filosofiskt. Han förlorar stora delar av sin hörsel och kan inte verka riktigt på samma sätt, medan von Wrights karriär bara pikar mer och mer, kan man kanske säga. Och då känns det som att Kaila lite greppar efter von Wright, medan det i början förstås var på ett annat sätt. Von Wright blev handledd av Kaila inför doktorsavhandlingen och var på något vis i behov av hans stöd, också hans gunst för att få olika slags sådär stipendium och så vidare. Så von Wright hade hela tiden lite så här, vilket var intressant, sådär pengatrubbel och fundera kring arvoden för undervisning och hur han skulle finansiera sitt familjeliv då också. Alltså helt sådana praktiska saker. Men det där konkreta är nog liksom att deras, den enas roll blir viktigare inom universitetet och den andra faller lite eller tynar lite. Och Kyle beskriver sig i slutet av livet som själv ett fallande blad, och det är också så där berörande. Men ja, det där är väl det där konkreta sättet. Den här dialogen mellan dem är nog på något vis förtrolig hela tiden och respektfull och artig på ett visst sätt genomgående från början till slutet.
Där är ju kanske också invävt just det här att det där jaget står i relation till ett du som hela tiden finns där. Sen tänkte jag att deras kommunikation där är ju så att säga det tematiska, alltså det som man strävar mot, målet är ett gemensamt. Och sen tänker jag på de här andra formerna av dialog här, Tikkanens och Itkonen Västö, det är människor som för vilka språket och orden är drivkraften i sig.
Mm.
Hur påverkar det, tycker du, Marit?
Ja, det är ju klart, Märta Tikkanen har ju sagt att det var ju orden som förförde henne, alltså Henrik Tikkanens sätt att behandla språket. Och det här med två skrivande människor i samma hem är ju inte så lätt heller, för förutsättningarna var ju väldigt olika. Även om strävan fanns där, och Henrik Tikkanen till en början så uppmuntrade han ju Märta att skriva. Och han läste också vad hon skrev och så vidare. Men för henne var det ju svårt att få den där tiden att göra det. Hon skulle också ta hand om alla barn och markservice och så vidare. Henrik Tikkanen kunde gå till sitt arbetsrum och till sitt kontor och sitta där och skriva. Så att det var ju ett väldigt ojämlikt förhållande. Och det kommer ju fram väldigt tydligt i de här böckerna. Synen på skrivandet och det skapande livet och de villkoren som fanns där. Men också det här förstås, som Basse också var inne på, det här att man är kollegor men sen blir man också konkurrenter. Och hur förändras dynamiken mellan paret Tikkanen då och mellan Kyle och Jörg-Henrik von Wright när den här konkurrensen kommer in så tydligt i deras förhållande och så vidare. Så att, ja. Och för Märta så handlade det ju också om att skrivande var ju för henne en frigörelseprocess som det också hotade parets förhållande också i slutändan hela familjen enligt Henrik Tikkanen. Så jag tycker att den här Matilda Torstensson-Wulfs avhandling Kärlekens paradis är väldigt läsvärd. Det har kommit ut flera böcker om Märta Tikkanen här under det senaste året. Men den här tillför väldigt mycket till den här diskussionen, tycker jag. Och nyanserar bilden av författarskapen, så att säga.
Där tycker jag att faktiskt Itkonen Västö spinner vidare. Just jag kan precis säga samma sak. Att trots min initiala skepticism så tycker jag att det är en extremt läsvärd bok. Och också just att den där formen i sig är så intressant. Sen satt jag i och för sig och tänkte på det när man talar om det här ordens betydelse och att man känner här att det är två etablerade författare som har jobbat med språk hela sitt vuxna liv och på vilket sätt det inverkar och att det är brev som är författade på dator, tekniskt det här. För det funderar jag på ett visst mått av sån här, vad ska man säga, slipning och kanske en inbyggd censur som finns på ett annat sätt idag där vi jobbar med tekniska medel där vi så att säga kan slipa om och formulera om, och speciellt i ett sånt verbalt flöde som det idag gäller att vara snabb. Du ska fort kommentera någonting på Facebook eller du ska sätta ut en snärtig text någonstans eller ha en tweet eller vad det nu kan kretsa kring. Att det blir automatiskt att språket har en annan bearbetning än när du har ett handskrivet brev framför dig som någon har författat. Hur mycket tror ni att det inverkar?
Det inverkar säkert mycket, men det är förstås svårt att bedöma eftersom de här breven är renskrivna. Men det som jag ändå skulle vilja säga om den här boken skrivs så ofta du kan, förstås Bernt Österman, filosofen, han står för redigering och så vidare. Men språk är också jätteviktigt här och kanske just... Alltså ibland tänker man på akademiskt språk och så vidare, eller kulturellt språk, vad man ska säga, som elitistiskt eller så vidare. Men jag skulle säga att här ser man att det är nog inte fråga om det, utan man uttrycker sig som man uttrycker sig för att man försöker så exakt som möjligt beskriva jättekomplexa upplevelser, alltså verkligen sätta ord på djupa tankar. Alltså jag tänker på von Wright till exempel när han är i Alperna och det där förundras av dem och det där, jag måste söka här i boken, han talar om de här fruktträden och dalarna och de snöklädda Alperna som aprioriska element i människans i en människas liv mer narkotiska än till kraftutveckling inspirerande. Alltså, det här är rena poesin tycker jag, och visar förstås att har man en bildad människa, kultiverad, men det är inte för att spräda som man skriver så här, utan det är för att verkligen beskriva omtumlande upplevelser av berg när man då kommer från ett så platt ställe som Finland och funderar på att vad gör det här med människor att växa upp i sådana landskap. Så det finns jättemycket sådana här funderingar och sen just reflektioner kring människan och den situation som hon växer upp i. Och det tycker jag att sådana, de här passagerna är den riktigt stora litterära behållningen i de här breven. Och språket är alltså just jätteviktigt för det här, för upplevelsen.
Men då kan man kanske sluta sig till att en del av behållningen i just att läsa brev, att ta till sig den formen och kanske själv också tänka i de banorna, att kanske skriva ett brev igen, har att göra med att det är någon slags långsam reflektion som du tar dig mödan att formulera på ett sätt där du inte bara gör det för dig själv som en dagboksanteckning, utan du har ett du som du riktar dig till som automatiskt öppnar för någonting. Och då tänkte jag avslutningsvis fråga er att när har ni senast skrivit ett brev?
Alltså det är så länge sedan att jag inte minns, men jag fick ett i höstas. Och det var otroligt fint för att det var så länge sedan jag hade sett sådana saker som handstil, formulering och kanske lite små strykningar och så här, så att borde absolut skicka ett brev till någon.
Jag försöker åtminstone till jul försöker jag i varje fall skriva brev till några, kanske lite äldre släktingar, skriva lite längre brev för hand. Och då hoppas jag också att jag får tillbaka ett sånt.
Jag har också haft en del vänner som jag länge har upprätthållit en sån här handskrivna brevtradition med. Och jag var jättestolt så jag tänkte att men det här gör jag ju hela tiden. Och sen började jag ransaka mitt sinne och insåg att det är nog ett bra tag sen nu. Så att det kan man kanske ha som ett sånt här nyårslöfte i april, att skriva mera brev. Och med det sätter vi punkt för idag och återkommer igen nästa vecka. Tack och hej!